Så underbart att en gång få fira gudstjänst tillsammans. Jag, för den som inte känner, jag vet inte om jag fick en presentation innan där, Pelle, men jag heter Samuel. Pastor Samuel, Samuel Björling, ja. Och jag är pastor i den här kyrkan. Nej, men jag fick till mig här och vi sjöng ute och bad ute och i sångerna. Men det här liksom att vi har att göra med en levande Gud. Det gör som hela skillnaden. Alltså det är inte bara Jesus, han var en fantastisk person och han och skulle vi lämna honom till att bara varit en fin person som levde och gjorde goda saker och sådär. Fine, ja. Det är underbart. Men han var någonting mer än det. Han var något mer än bara en vishetslärare, någon som kom med några goda levnadsråd. Han är den levande guden. Och det Bibeln säger om Jesus, det är sant. Jag vill bara nämna det. Vi kommer in på Jesus i den här predikan, även om vi just nu vandrar genom, vi gör en vandring genom Bibelns berättelse, genom Gamla testamentet. Och vi ska snart läsa den texten som jag ska utgå från idag, men jag tänker så här, eller jag vet inte om ni också tänker på det ibland, hur lika vi ibland är våra föräldrar, där vi kommer ifrån. Man säger ibland att det här, det går i släkten. Vi ärver från våra föräldrar, om det är biologiska så är det, då ärver vi liksom ansiktsdrag, liksom vi som utseende, förmågor, förutsättningar. I vissa fall så ärver vi också yrkesbanor, intressen. Samtidigt så lyfter vi ofta fram att varje människa är värdefull. Varje människa är unik. Det finns ingen som du. Och det är ju sant, det finns ingen som är precis exakt likadan som du. Men vi finns alla och kommer alla från något sammanhang som vi på olika sätt är präglade av. Och samtidigt så vill jag, och jag tror att vi vill tro på varje människa, varje enskild människas möjlighet till att kunna påverka sitt liv, påverka sin framtid. Du vet den amerikanska drömmen, liksom att man oavsett samhällsklass eller så, oavsett var man kommer ifrån, så skulle man kunna liksom sådär, ja, bli någonting, alltså, göra karriär. Det finns ju som någonting i den där drömmen som jag tror också att vi ibland, eller vi lever med, även om verkligheten för alla människor inte alls kanske är sån eller riktigt så. Det finns fortfarande så mycket orättvisor i världen. Men så tänker vi på tron då. Hur är det med den? Jo, man kan ju ärva en tro. Man kan växa upp, man kan komma ifrån en troende släkt. Men jag tror att förr eller senare på ditt eller en människas liksom livsvandring så kommer man till punkten då man får göra tron till sin egen. Man får som bestämma sig, tror jag på det här? Vill jag tro på det här? Vill jag gå den här vägen? I vår tradition som vi står i här i Viskadalskyrkan, i den här kyrkan, så ger det sig bland annat uttryck i att vi i den här, att vi praktiserar troendedopet. Att när en människa har kommit till tro, sagt sitt ja till Jesus, så väljer den människan, så får den människan välja också att ja, nu vill jag gå dopets väg. Nu vill jag bli döpt. Så vi praktiserar med ett dop på den här personens egen bekännelse. Det är inte på någon annans. Och Att ta med sig bra saker från släkten, det är ju, eller från sin familj, från sin uppväxt, det är ju naturligt. Och när det gäller gudstron så finns det också en viktig uppgift. Och vi ser den i Gamla testamentet, egentligen hela liksom Israels folk, hur man formar och vägleder sina kommande generationer, sina barn, in i en tro. Och där får vi också forma och vägleda kommande generationer in i en levande gudstro. Man kan fråga sig ibland om Guds utvalda folk, judarna, de här, de utvalda, de speciella som de ändå var eller är, hade de egentligen några val till att välja tron, till att välja Herren? Var det inte bara att finnas i ledet? Nu har ju Gud bestämt att ja, men så, nu har jag valt det här folket, ni är mitt utvalda folk, that's it, ni kan inte välja någonting annat. Hade de något val? Och vad hände också när de här stora ledarna, när de stora profilerna, så som Mose, när han som försvann ut ur bilden, när han inte längre fanns med? Eller som efterträdarna, liksom Josua, som vi ska prata om idag, vad hände som med folket då? Vad hände som när han försvinner? Vi ska läsa från Josua kapitel 24, och det kommer bli ett ganska mastigt bibelsammanhang, men jag hoppas att ni har överseende. Det blir liksom inte lika bibeltext tjockt sen. Men vi läser ifrån den första versen. Det här är alltså i slutet av Josuas liv, så håller han tal till Israel och han samlar här ledarna. Josua samlade alla Israels stammar i Shekem. Han kallade till sig Israels äldste och överhuvuden, domare och förmän. Och de trädde fram inför Gud. Därefter talade Josua till hela folket. Så säger Herren, Israels Gud. För länge sedan bodde era förfäder, Terach, Abrahams och Nachors far, på andra sidan floden Eufrat. Och de tjänade andra gudar. Men jag hämtade er stamfar Abraham från landet på andra sidan Eufrat och lät honom vandra omkring i hela Kanaan. Jag gjorde hans ättlingar talrika. Jag gav honom Isak, och åt Isak gav jag Jakob och Esau. Esau fick Seirs bergsbygd att ta i besittning. Jakob och hans söner flyttade ner till Egypten. Jag sände Mose och Aaron, och jag slog Egypten med de tecken som jag gjorde där. Sedan förde jag er ut därifrån. När jag förde era fäder ut ur Egypten och ni hade kommit fram till havet, så satte egyptierna efter era fäder med vagnar och vagnskämpar ut i Sävhavet. Då ropade ni till Herren, och han lät mörker sänka sig mellan er och egyptierna, och han lät havet dränka dem. Med er egna ögon såg ni vad jag gjorde med egyptierna. När ni hade bott en lång tid i öknen förde jag er till amoréernas land, de som bodde öster om Jordan. De anföll er, men jag gav dem i ert våld så att ni kunde inta deras land, och jag utrotade dem åt er. Sedan gick Moabs kung Balak, Sippors son, till anfall mot Israel. Han skickade bud efter Biliam, Beors son, för att han skulle förbanna er. Men jag ville inte låta Biliam göra det. Han måste välsigna er istället, och så räddade jag er undan honom. När ni hade gått över Jordan och kommit till Jeriko anfölls ni av invånarna där. Amorier, periseer, kananeer, hetiter, girgasher, iver och jebuseer. Men jag gav dem i ert våld. Jag sände modlöshet framför er, och den inte ditt svärd och din båge jagade undan dem för er. Jag gav er ett land ni inte har mördat er med, städer ni inte har byggt men får bo i, vingårdar och olivlundar ni inte har planterat men får äta av. Frukta därför Herren och tjäna honom redigt och troget. Gör er av med de gudar som era fäder tjänade på andra sidan Eufrat och Egypten, och tjäna Herren. Om ni är ovilliga att tjäna Herren, välj då idag vilka ni vill tjäna. De gudar som era fäder tjänade på andra sidan Eufrat, eller de gudar som dyrkas av amorierna, vilkas land ni bor i. Jag och min släkt vill tjäna Herren. Folket svarade, aldrig någonsin ska vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amorierna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud. Då sa Josua till folket, ni förmår inte tjäna Herren, till han är en helig Gud, en svartsjuk Gud, och han förlåter inte era brott och synder. Om ni överger Herren och tjänar främmande gudar, vänder han sig från er och låter det gå er illa och förgör er. Han som förut låtit det gå er väl. Folket svarade Josua, Herren vill vi tjäna. Josua fortsatte, ni är själva vittnen till att ni har valt Herren och vill tjäna honom. Ja, svarade de. Gör er då av med de främmande gudar ni har hos er och håll er av hela ert hjärta till Herren, Israels Gud. Folket svarade honom, Herren vår Gud vill vi tjäna, honom vill vi lyda. Den dagen slöt Josua ett förbund för folkets räkning och gav dem lag och rätt i Shekem. Allt samman skrev han ner i Guds lagbok. Sedan tog han en stor sten och reste den där under terbinten i Herrens helgedom. Vi ber. Tack Gud för den här gudstjänsten som vi får fira inför dig, tillsammans med dig. Gud, du ser det som vi precis har läst. Du ser de tankar som den här texten väcker. Gud, jag ber att du genom ditt ord, genom prediken skulle få tala till var och en av oss. Herre, vi öppnar våra hjärtan. Amen. I den här texten så får ju folket en liten resumé. Det är en liten sammanfattning över den då hittills liksom Israels historia. Och vad Gud har gjort för sitt folk. Men i texten så finns det också vägval och en möjlighet. Det var som det Gud som gav här genom Josua folket en möjlighet att bestämma sig över hur man vill göra. Möjligheten fanns att välja Gud, men möjligheten fanns också att säga nej, att välja avgudarna. Det här att påminna sig om vad man har varit med om, vad Gud har gjort i ens liv, i ens historia, det tror jag är någonting nyttigt. Jag tror att vi behöver också i våra liv göra den där tillbakablicken då och då. Kolla backspegeln och se att Gud faktiskt har varit med. Och läser vi Bibeln så ser vi ju att Gud har ju faktiskt varit med och vakat över sitt folk gång på gång. Vi har en Gud, en god Gud som går med oss. En Gud som gråter med oss när vi har det jobbigt. Han går inte bara och säger skärp till dig, ryck upp dig, utan han går med oss och gråter med oss. Han hjälper oss, han vägleder oss. Och när vi inte orkar gå själv så kan han bära oss. Oavsett hur smutsigt, hur eländigt och hemskt livet än kan verka vara. Men i den här texten så har vi dels det där, lyssna liksom på vad Gud har gjort. Men det handlar också om någonting annat, det handlar om avgudar, att inte blanda sig upp med avgudarna. Med det här, det främmande, seder och bruk, det som inte hörde till det här gudsfolket. Det här gudsfolket som Samuel var inne på tror jag förra veckan, som behövde hållas heligt, avskilt, intakt. Bevarat. Och Israels folk, det var inte ett felfritt folk. De hade ett arv. Och man kanske skulle kunna kalla det för en risk. Från förtider, från tiden tidigare, liksom från Abrahams tid. Men också då från tiden i Egypten där de hade liksom tagit del av av intryck, gudar de hade mött där, men också då från platser de under sin vandring mötte med folk med främmande gudar och sådär. Och det, jag tror att det kan vara ganska egentligen ofrånkomligt att påverkas av den värld som vi lever i, den kultur som omger oss. Men när det gäller som Guds folk och när vi möter den här texten så handlar det om något djupare än så. Att bara påverkas, utan det handlar om avgudar, gudar, saker som tenderade att ta bort relationen med den sanne guden. Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Det var väl ett av budorden. Och bland, jag tror att det står i samband med det också, men det stod också i texten vi läste, att Gud, han är en svartsjuk gud. Bibeln talar också om att du ska älska Herren Gud som av hela ditt hjärta. Gud, han vill inte dela din uppmärksamhet med någon annan. Han vill ha dig för sig själv. Och det var det som du och jag, varje människa, skapades till. Vi skapades till en relation med Gud. Och om vi flyttar, som vi spolar fram i tiden och går till Nya Testamentets tid och de första kristna, bland de första församlingarna där, så levde man i en värld, i en tid då det fanns en mängd olika livsåskådningar. Det fanns massvis av gudar, av seder och saker som inte var liksom det här det judiska, om man ska säga så. Man levde i den där världen, man samexisterade i den världen. Men hur trendigt det än idag är att skapa sin egen livsåskådning, där man lite plockar russinen från den där och den där och den där filosofen eller religionen eller så kunde man som kristen inte ha flera herrar. Man kunde inte tjäna både Gud och mammon. Mammon är som kärleken till pengar, kan man säga. Men allt som, men som kan stå för allt det där, den där avguden, som allt det där som kan, som får bort min uppmärksamhet från relationen med Gud. Att bekänna Jesus som sin herre, det innebär att, att han blir den som du ställer dig under. Inte på ett förtryckande sätt. Tänk inte som en slav där du som får som piskrapp och blir slagen. Nej, tänk mer kanske som att du ställer dig under att du är ett får. Och Jesus, han är din herde, den gode herden. Den gode herden som gör allt för sina får. Han som leder sina får på rätta vägar. Han som letar upp det när det springer lite vilse. Han som, om det kommer faror som hotar, så ger han sitt liv för sina får. Och där det handlar om att du som får får vara trygg och lita på herden. Mötet med Jesus, det förvandlar. När människor kom till tro på Jesus och tog emot honom som sin herre, som sin frälsare, så gjorde det någonting. Man blev en ny skapelse, en ny människa. Man fick en ny identitet. Det var inte längre din historia som beskrev och satte det, som sa vem du var. Utan du fick en ny identitet i relationen med Jesus. Den där relationen som en gång i tiden, när vi går ju tillbaka ända till Adam och Eva, när människan valde att vända sig bort ifrån Gud när de åt den här frukten. Den relationen som var skadad, den var nu helad, upprättad. Och det här gjorde någonting också med församlingen, med den här nya gemenskapen av troende som samlades. De som beskrevs som en kropp, som Jesu kropp. De blev ett folk, de blev en familj. De blev födda på nytt, de blev barn till Gud. Och det beskrivs hur den här nya församlingen som gjorde en massa gott, och de hade en synlig, påtaglig kärlek till varandra. Och det märktes av omvärlden. Det står bland annat så här i Apostlagärningarna 2 och 42 och framåt. Där någonstans så står det att de prisade Gud och var omtyckta av hela folket. De var omtyckta av hela folket, och Herren ökade vardagsskaran med de som blev frälsta. Och liksom det var för Israels folk, som i den här texten som vi läste då med Josua, så behövde de göra upp med avgudar. Så var det också för församlingen, för kyrkan, så för dem fick de också göra upp med saker. De fick begrava det gamla livet för att uppstå med Jesus. Det funkade inte att leva precis som man hade gjort innan. Nu var inte längre de här sociala statuserna som man hade i samhället. Det var inte så viktigt längre. Det spelade ingen roll om du var jude eller grek, eller om du var slav eller fri, eller om du var kvinna eller man. Som alla var nu ett och lika i Kristus. Men allt det här nya livet, och att göra sig av med liksom det här gamla. Man kan tänka att ja, men det gick väl hur enkelt som helst. Det var väl bara bam. Ja, över en natt så var det fixat. Nej, riktigt så enkelt så var det ju inte. Och jag tror att vi själva kan märka det i våra egna liv. Att för mycket annat, så när det gäller förändring i våra liv, så sker det i en process. Det blir som gradvis, så händer det någonting med oss där vi får göra upp med område efter område. Vi står också inför valet att välja Jesus. Det finns en fallen skapelse, en skapelse som är skadad, som vi på något sätt har fått ärva. Men som vi kan få begrava för ett nytt liv med Kristus, i kraften av den helige ande. Vi får välja Jesus, men viktigare än så är att Jesus redan har valt dig. Bibeln beskriver att Jesus, han kom till jorden medan vi ännu var syndare. Han dog för oss medan vi ännu var syndare. Hans utsträckta hand är utsträckt och är redan där, innan du själv har tänkt tanken att sträcka dig mot honom. I andra krönikeboken 16 och 9 så står det att Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Vi får vända våra hjärtan till Gud. Där någonstans tror jag att det börjar. Att vi vänder, jag vill vända mitt hjärta till Gud. Jag vill sträcka mig mot honom. Det var den här relationen med Gud, gemenskapen med Gud, som du och jag skapades till. Och det var därför som Jesus en gång kom till jorden. För att hela och upprätta. När han led, när han dog, när han också uppstod. Han lever idag för vår skull. När han tog det på sig, allt det där som egentligen skulle ha drabbat oss, allt det där som hindrar vår relation med Gud i form av synd, i form av mörker. Men genom Jesu utsträckta hand som vi får ta emot i tro, så får vi nu tillträde till gemenskapen med Fadern. Och det kan vara så att vi har, du och jag, vi kanske känner det nu. Jag bär på saker i mitt liv som jag vet, ja, men det här är inte bra. Av synd, av kanske oförlåtelse. Av saker som du är bunden i. kanske i förtal, att du talar illa om människor. Det kan vara saker som du behöver göra upp med. Men Jesus, han har tagit det på sig. Och han vill ge dig förlåtelsen om du bara överlämnar det till honom. Vår identitet är inte i det där trasiga, i det där skamfyllda, i det syndiga, i det mörka. Vår identitet är i Kristus. Vi är Guds barn. Vår identitet är i honom. Inte i det vi har gjort. Genom hans sår, genom hans offer så är vi rena. Och det erbjudandet gäller oss alla idag. Det spelar ingen roll vem du är, var du kommer ifrån, vad du gjort eller vad du inte har gjort, vad du kan eller vad du inte kan. Du kan gå från mörker till ljus. Du kan gå från en kunskap om Jesus som någon vishetsbra person till att ha en relation med honom själv. Du kan gå från att ha en tro i huvudet till en tro i hjärtat. När jag var i tonåren så tog jag är uppvuxen i en kristen familj. Mamma och pappa och många andra bakåt i tiden trodde på Jesus. Och så jag fick den här tron, eller gå i kyrkan som är modersmjölken, men någonstans i tonåren så tog jag beslutet att nu vill jag tro. Nu bestämmer jag mig. Ja, Jesus, här är jag. Ja, nu vill jag tro på dig. Nu gör jag dig till min herre. Och jag gick även liksom dopets väg. Jag blev döpt och så där. Och då kanske man tänker, ja, men nu blev livet så väldigt bra. Nej, det blev kanske inte det helt och hållet. Jag blev inte syndfri. Så att jag inte gjorde några fel. För jag gjorde fel efter det här. Efter att jag har tagit emot Jesus, som jag inte är stolt över. Livet kan vara en kamp. Och det är många gånger som jag har fått komma tillbaka till Jesus. Och be honom om förlåtelse. Och jag kommer göra fel framöver. Vi är människor och i mitt fall, jag har ingen sån här gloria runt mitt huvud. Det kanske någon av er har, men jag har inte det. Vi är inte färdiga och jag kanske aldrig att vi kommer bli helt färdiga. Ja, kanske i himlen. Det är väl där man tror. Men min vilja, min strävan, det jag längtar och det jag sträcker mig emot, det är att följa Jesus. Och att få förvandlas i hans närhet och att bli mer och mer och mer lik honom. Och i tron på Kristus, på Jesus, har du en ny identitet. Du är Guds barn. Och det finns liksom ett val, en överlåtelse som vi får göra varje dag. Och med Jesus, med kraften av den heliga ande som vi kan få, så tror jag också att möjligheten, förmågan, kraften finns att också ta oss igenom varje svårighet som vi kan brottas med eller möta. Han sviker oss inte. Mörkret, synden, jag tror vi sjunger det i en av de här låtarna. Liksom att, vi sjunger liksom att nej, men den har liksom inte makt över oss. Och det finns avgudar, det finns saker i våra liv som kan bli till avgudar i våra liv om vi inte är uppmärksamma. Det finns alltid en risk att vi återgår till gamla hjulspår. Vi går tillbaka till livet som det var innan vi mötte Jesus. Och vi skulle inte, om det skulle hända dig eller hända mig, du är inte ensam. Till och med lärjungarna gick tillbaka när Jesus hade dött liksom, och de inte visste liksom, vad hände. Liksom. Var det game over nu? Så gick man tillbaka till sina gamla vanor igen. Men jag tror att Gud, liksom för Israels folk, gjorde dem uppmärksamma där genom Josua om hoten som väntade och så kunde vänta dem. Så jag tror att Gud också kan sätta lampan och uppmärksamma saker i våra liv som tenderar att bli till avgudar. Saker som tar uppmärksamheten från Gud, från det primära. Är du idag beredd att säga ditt ja till Jesus? I Uppenbarelseboken 3:20 säger Jesus så här: Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, så ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Jesus, han knackar just nu på din dörr. Frågan gäller inte någon annan, frågan gäller dig. Öppnar du och säger välkommen, eller låter du dörren vara stängd? Ja, du bor i ett kristet land. Ja, visst. Ja, din familj tror på Gud. Hela din släkt kanske gör det. Dina vänner kanske gör det eller har tagit sina beslut. Men vad säger du? Liksom Israels folk och som Josua fick säga, men jag och min släkt, vi vill tjäna Herren. Finns den där viljan hos dig? Och finns också, vi pratar om det här med avgudar, finns också då, är du också beredd att börja? Du behöver inte kanske städa ut allting på en gång. Det jag säger, det finns en process, men är du beredd att börja städa ur? Eller tjänar du just nu flera gudar? Kan det vara så att du, ditt liv men också vi som församling, kollektivt, behöver på nytt bestämma oss för vem det är vi följer? Vem vi låter vara ledstjärnan? Gud, han vill fortsätta gå med oss. Jag tänker så här att vi ska faktiskt ge möjligheten idag. Om vi just nu i respekt för varandra böjer våra huvuden, så vill jag ge möjligheten att om du finns här idag som vill välkomna Jesus in i ditt liv för första gången. Du kanske aldrig riktigt liksom har sagt ditt ja till Jesus som din herre, som din frälsare. Men som idag vill göra det, så ber jag att du räcker upp din hand just nu. Och finns du här idag som på nytt vill välkomna Jesus och säga ditt ja till honom en gång till som din herre och frälsare? Kanske står du ett vägskäl, kanske har du, känner du att du har samlat på dig saker i ditt liv som du känner att du behöver göra dig av med. Vill du idag säga, på nytt säga ditt ja till Jesus, så räck upp din hand. Gud har sett era händer och era hjärtan. Vi ska be tillsammans. Det kommer upp en bön på väggen här, och jag tänker att ni som vill får gärna be med. Vi ber tillsammans den här bönen, och så ska vi gå vidare i gudstjänsten och sjunga tillsammans. Men vi ber. Gud, tack för att jag får komma till dig som jag är. Jag har syndat mot dig och är inte värd att kallas ditt barn. Gud, vänder mig om till dig. Förlåt mig mina synder. Låt mig bli född på nytt till ett liv som ditt barn. Jesus, du har dött för mina synder och uppstått för min frälsning. Du har sagt, den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Tack Gud för att jag får komma och för att du tar emot mig. Amen.